En podcast från Aftonbladet Ledare.
Ukraina har varit i mediaskugga för kriget i Iran under några veckor. Men i morse så slog Ukraina till spektakulärt utanför Sankt Petersburg. Så vad är det egentligen som händer i kriget? Välkommen till Höjd beredskap.
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här. Jag vet inte om vi ska börja med Iran eller Ukraina. Vi kan väl börja med Iran då.
Ja, men Anders, måste börja var Anders... du är någonstans.
Ja,
du är
förlåt.
Jag är i Bryssel. Och ja, Anders, du har ju precis träffat en massa höjdare. Och du, klart vi ska börja med det.
Jag presenterar dig, Patrik, för du pratar bara.
Ja.
Och vem är du?
Ja, Patrik också, en tankspelare frivärd. Det börjar bli lite oroväckande, Anders, att du glömmer presentationsrunder och ordning när du är stressad.
Jag är inte stressad. Johan, vem är du?
Victorin Intil.
Och Amanda?
Wahlstad, Svensk Tidskrift.
Och jag heter Anders Lindberg och jag har just lyckats ta mig ut ur Berlamont, kommissionens byggnad här i Bryssel, efter att ha lyssnat på bland annat Andrius Kabilius, försvarskommissionären. Och det är faktiskt han de presenterar, eller presenterar väl egentligen inte, men de har beslutat om idag att lägga fram det här Agile, som är då en försvarssatsning på små och medelstora företag, och som är en satsning så att säga för att få igång startups i EU. Men det är ganska spännande idé, för det är liksom det här teknik-edgen, och det han pratar om, det är liksom att man måste nå en slags försvarsupphandling eller försvarsutveckling av försvarsteknik som är good enough. Att det räcker inte att vi liksom är superbäst på allt om länge, för då är kriget över, utan man ska liksom vara good enough nu. Men, och det här med Agile, det är liksom för att ta fram en massa nya, dels stödja små och medelstora företag, dels få igång startups och dels liksom få igång då överlag försvarsindustrin, liksom trycka igång den. Och han åker sen i eftermiddag då till Sverige. Ska åka till Saab i Linköping. Ska åka till Stockholm. Så att vi kommer nog få höra lite mer av hans, som det han trycker på. Jag ställde en fråga som jag tyckte var ganska intressant. Givet liksom läget i Ukraina just nu. Att vad ser han framför sig som EUs liksom möjligheter här att så att säga pusha på, inte bara i syftet att liksom status quo ska fortsätta, utan just i syftet att Ukraina ska vinna det här, ska slå Ryssland, eller att man ska pressa fram någon form av liksom fredsavtal på Ukrainas villkor.
Och har de lyssnat på Höjd beredskap?
Vet ej, men jag pratade med honom, jag frågade honom det i alla fall. Det var lite intressant, för att det han pratade om då, det var ju att man måste se det här som flera olika fronter. Man måste se det som liksom dels den här killzonen, som ju nu utvidgas till vad är det, 100 kilometer eller uppe i liksom nu, där man faktiskt kan in i Ryssland agera från Ukrainas sida. Dels det här med deep strike fronten, att liksom Ukrainas förmåga att mycket längre in i Ryssland faktiskt få väldigt stor verkan. Att det inte bara små attacker längre, det är ju väldigt stora, vi kommer tillbaka till det sen. Och sen också att man just att värna energiinfrastruktur, de här strukturerna i Ukraina, att liksom de här fronterna hänger ihop, och det EU gör nu och det EU ska göra nu, det är liksom stödja alla de här delarna så att säga. Och han sa också det att om man tog Sverige som exempel, att Sverige liksom är väldigt framme i det här, att om alla länder skulle stödja Ukraina lika mycket som Sverige gör nu, så skulle stödet till Ukraina öka 45 gånger då, motsvarande liksom, om alla andra länder skulle agera på det sättet som Sverige gör. Men det gör inte alla andra länder. Och vad tänkte han göra åt det? Och då var det lite mer så här, det var inte så tydligt svar. Men den känsla jag fick, och den känsla jag har fått överlag när man pratar med folk här, det är liksom att det är några sådana här stolpar som nu är framåt i tiden. Dels just det här med de olika fronterna som Ukraina har. Att, liksom att man faktiskt dels lyckas skydda sin hemma energiinfrastruktur, vatteninfrastruktur och sådana saker hemma. Men sen också det här att man för kriget allt längre in i Ryssland och allt längre bort från det som är liksom det här stridsområdet. Men sen också det att vi har ju då det ungerska valet om 2 veckor, 12 april. Och Ungern blockerar ju just nu, tillsammans med Slovakien, blockerar ju det här 20:e sanktionspaketet. Men det är också så att Ungern blockerar ju de här 90 miljarderna euro som ska gå till Ukraina och som Ukraina ska ha. Och lite är det väl så att alla här, ingen som säger detta liksom öppet, men liksom alla här går och väntar på att Orbán ska då torska det här valet. Så att man helt enkelt kan liksom lösa upp de här faktiska knutarna. Och löser man upp de två knutarna, att sanktionspaketet kommer och de här 90 miljarderna blir liksom frigjorda på något vänster, då har man liksom en ganska bra grund att stå på framåt under våren här och över tid. Och då kanske det kan bli så att Putin inser att nej, men han kan inte lyckas med det här. Han kommer att tvingas backa. Och det, liksom, det finns en sån känsla här när man pratar med folk, och det tycker jag det är ändå lite uppmuntrande, ska jag säga.
Men Anders,
ögonblicksbild.
Ja, ögonblicksbild där. Off the record då, när du pratar med folk i Bryssel, vad säger man om veckans stora snackis? Det vill säga att Ungerns utrikesminister ringer Rysslands utrikesminister Lavrov och avrapporterar från Bryssel.
Ja, jag kan ju inte riktigt säga då vad folk säger off the record rakt av, men de gör det som en summering av vad alla människor säger, så att det inte är liksom så är det här någonting man tar på ett extremt stort allvar. Det finns ju en sån här princip i EU att man ska så att säga hantera varandra på ett schysst sätt, och att man ska så här följa någon form av, man ska kunna säga, god samtalsetikett. De här mötena är ju inte offentliga. Och man kan ju inte så att säga baserat på en tidningsartikel agera mot Ungern. Det blir ju liksom svårt, det är ju trots allt en tidningsartikel. Och det som den här ungerska utrikesministern har svarat, det är ju då att det här är normal diplomati. Och det finns väl ingenting som tyder på att det här är normal diplomati. Så det här är ju rent dösnack liksom rakt igenom. Men ja, det är en stor sak folk tänker på här nere. Och jag har väldigt svårt att tro att om Viktor Orbán skulle bli omvald, den här ungerska regeringen ska sitta kvar, att det här inte kommer att få konsekvenser. Nu är det som sagt 2 veckor kvar tills de kanske ryker. Och förhoppningsvis är man väl av med den här jävla regimen liksom då, va? Men om den sitter kvar, då kommer det här att få konsekvenser. Det tror jag man kan vara helt övertygad om. Men det är också helt sjukt. Alltså, han har ju uppenbarligen varit en direktlina från rådsmötena rakt in i Kreml. Och tycker att det är normal diplomati. Mm. Det är liksom ungefär som att någon skulle sitta på mötet och ringa till Irans regim då. Men ringer till Ayatollah där och berättar vad vi har sagt. Alltså det är ju helt vansinnigt.
Jag tror inte han tycker att det är normal diplomati. Jag tror han hävdar att det är normal diplomati. För inte ens de kan liksom vara så djupt in i det där att de tror sig själva när det gäller de här grejerna.
Och han har naturligtvis talat om för ryssarna vad man säger om Iran också. Så att...
Ja, men det har han väl gjort. Och sen har ryssarna berättat det för Iran. Så att det är liksom... Nej, det är ju ett stort jävla Orbán-format hål mitt i alltihop. Det är ju liksom det som är problemet här. Men förhoppningsvis, som sagt, 12 april så hoppas man ju att Orbán ryker all världens väg. Det är ju osäkert naturligtvis. Val, det är inte så att det kommer att vara ett rättvist val i Ungern liksom.
Och där konvergerar ju 3 intressanta krafter. För där är det ju både Ryssland, USA och Israel som stöder Orbán.
Ja, USA i meningen Trump-magarörelsen.
Ja, precis.
Inte liksom resten. Och jag tror inte att liksom amerikanska myndigheter på det sättet blandar sig i. Men det gör ju ryska myndigheter i Ungern. Och det är ju också... Det finns ju den här historien om att det har landat ett team i Budapest som då ska ägna sig åt false flag-operationer. Och bland annat så finns ju den här idén om att ryssarna ska då iscensätta en false flag-operation med ett politiskt mord då, inte genomföra ett mordförsök liksom på Orbán, och så ska han få sympati och vinna då. Och det här är ju naturligtvis, det är en regim som kan göra sånt. Sen ska man inte heller missa en sak i det ungerska systemet, och det är att det ungerska systemet är också precis som det svenska, det är ganska svårfuskat, för det är en massa papperslappar. Och det innebär ju liksom att och jag har pratat med valexperter i Ungern, jag förbereder att åka dit nämligen. Och de säger ju att vi kommer inte få se så här ballot stuffing liksom. Det kommer vi inte att se i Ungern. Men däremot vad vi kommer att få se, det är ju liksom institutioner som försöker manipulera valrörelsen. Och är det då väldigt nära i valet, att det inte är stor skillnad, att oppositionen vinner med lite, då är sannolikheten ganska stor att de där kommer att på olika sätt kunna hävda till exempel att EU har påverkat valet eller någonting sånt och att röster ska räknas om. Och det, alltså det kan bli den typen av institutionellt motstånd. Då, va? Men vinner oppositionen nu mycket, gör ju de jag har pratat med bedömningen att då kan inte Orbán fuska. Det finns liksom inte institutionella förutsättningar för det. Det är vad de säger till mig då. Mm.
Det är ungefär samma retorik som vi har sett i USA kring förra presidentvalet när Trump förlorade. Och det har ju, apropå på liksom politiska attentat, det har ju pratats om försök till attentat mot Peter Magyar, oppositionsledaren, som har blivit försök till påhopp av människor när han har klivit ur bilen hemma och såna här saker. Så att det är en otroligt spänd situation. Men sen så ska väl också, det ska ju bli intressant att följa. Det har ju spekulerats i att det här stödet från de här utländska potentaterna kanske inte nödvändigtvis är positivt. Och det har vi väl sett lite med alternativhögern eller extremhögern i exempelvis Storbritannien. Där det ju inte nödvändigtvis är positivt att bli endorsad av
gick internet ner nu?
Trump eller Ryssland eller Israel. Därför att någonstans ligger ju i det här att nationaliströrelser gillar ju inte nödvändigtvis att bli styrda från utlandet.
Nej, och det finns faktiskt en intressant parallell, och det är folk som har påpekat det, ungerska personer jag har pratat med från, som jobbar just med liksom analysera val och så, har påpekat att i det tyska valet, förra förbundsdagsvalet, då var ju den här typen av magaaktörer som till exempel Elon Musk var ju djupt, djupt inblandade i den valrörelsen. Men det har vi inte sett här riktigt på samma sätt. Så och det funkade inte heller riktigt i Tyskland. Så att de kanske har lärt sig någonting av det, tänker jag. Men det var väl jag som är här. Ska vi gå vidare till den stora världen? Till exempel jag vet inte, Johan, du tyckte vi skulle börja med Iran. Så då får du ordet. Vad är det som händer?
Ja, vad är det som händer? Det verkar ju som att bägge sidor, om nu pratar amerikaner och iranier eller iranska regimen i Islamiska republiken, har olika listor som de har, olika punkter som de försöker driva igenom. Man har alltså målsättningar som ska uppfyllas, och det verkar vara väldigt okoordinerat på den iranska, på den amerikanska sidan, med Witkoff och Kushner som enligt uppgift då ska förhandla troligen via ombud med delar av den iranska regimen. Och sen så svarar Iran att vi har inga förhandlingar med USA, utan vi har de här fem kraven istället. Så parterna står ju väldigt långt ifrån varandra, och det är frågan om det är väldigt mycket brus så att man missar då signalerna i form av att man lyfter fram elittrupper, alltså spjutspetsar i ett amerikanskt tänkande som 82 luftburna divisionen exempelvis, för att göra sig klara för att genomföra någon slags operation som innefattar någon del av det iranska territoriet. Och samtidigt så
får jag fråga en rent sak om det bara. Alltså, hur stora förluster liksom tycker man när man skulle planera en sån sak är liksom acceptabla? För men skickar du marktrupp till Iran, så är det klart att då är ju en annan nivå. Vad är det, jag vet inte om det är 10-tal personer som har gått dött hittills. Mm. Men jag menar, hur stora förluster handlar det då om?
Alltså hur mycket man vill ta eller räkna med eller skulle kunna stå ut med. Det är tre olika.
Ja, absolut. Men hur mycket man kan tänka sig acceptera liksom.
Alltså utifrån en amerikansk militär vinkel kan jag tänka mig ett 100-tal kanske. Man har ju faktiskt haft en del förluster under de sista decennierna i Afghanistan och Irak, så att man är ju inte ovan vid det. Och nu är man ju faktiskt i krig med en nation som har 90 miljoner medborgare. Så att nu kommer man naturligtvis göra den här typen av operationer på kanske Skärgön då, så att eller någon begränsad avsnitt. Man kan ju tänka sig en gemensam operation med Förenade Arabemiraten på de öarna som shahen besatte 1971, tror jag det var, som ligger utanför Hormuzsundet och som skulle vara väldigt gynnsamt för Arabemiraten att ta tillbaka och då USA att kontrollera när det gäller just trafiken som går fram och tillbaka och möjligheter att bekämpa iranska kustrobotanläggningar och kustförsvar som finns kring Hormuzsundet. Så ett par, några hundra skulle jag kunna tänka mig, att man tänker inte på det sättet riktigt, men det är det man nog liksom stålsatt sig för, så ska jag nog uttrycka det.
Och din bedömning är alltså att nästa steg är marktrupper?
Jag tror att man kommer göra ett par stycken luftlandsättning och landstingsoperationer. Men vi pratar ju om väldigt små områden. Iran är ju ett väldigt, väldigt stort land. Utan här handlar det om att, som i fallet med Khargoum, att sätta sig på Irans export av olja helt enkelt.
Mm. Jag tänker, Amanda, politiskt, vad tror du skulle hända om de sätter in marktrupper?
Ja, det beror ju väldigt mycket på omfattningen. Jag tror ju som Johan att om det blir någonting så blir det en begränsad operation. Och det har man ju ganska stor vana att göra i USA. Det behöver ju inte bli det här stora steget till liksom... För jag menar, i den amerikanska politiska kontexten, där pratas det ju om liksom ett nytt Irak och att man ska liksom initiera draften, alltså tvinga in folk i det militära, och det tror jag ligger väldigt långt borta. Jag tror inte alls på den utvecklingen. Jag tror att det blir begränsade militära operationer. Och det är klart att det kommer bli en pushback, därför att han har ju lovat att inte föra in USA i några nya krig, och här har man då ett nytt krig som är svårt att vinna. Man vet inte riktigt vad man vill uppnå. Förluster kommer förmodligen blåsas upp väldigt i den politiska diskussionen, med all rätt, viss rätt. Och så att jag tror inte att det kommer göra någonting, något enormt skifte, det tror jag inte, utan det kommer mala på så här. Däremot så kommer det ju förmodligen gynna andra krafter inför mellanårsvalet, men just nu känns ju det väldigt, väldigt långt borta. Det är långt kvar till november.
Patrik?
Ja, men det som jag tänker på är ju Trumps psykologi och konsekvenser för den amerikanska politiken. Jag tänker så här, att om vi närmar oss mellanårsvalet och det här är fortfarande en huvudvärk, så kommer ju Trump att göra saker för att förflytta fokus. Det kan ju handla om, vilket många har varnat för och är rädda för, då ge sig på valprocessen i själva mellanårsvalet för att säkerställa det. Men vi kan också komma att se andra typer av avledningar från det här ämnet och äventyrligheter. Så att det här är ju en farlig och volatil situation. Men man kan väl konstatera att det som Trump nu gör är ju att han splittrar sin magarörelse mellan de som håller sig lojal mot personen Trump och de som menar att han nu sviker det som de menar är kärnan i MAGA. Så att det kommer också bli en intressant utveckling att följa. Men sammantaget så är det ju det här en stor, stor soppa som framförallt Kina tackar för.
Amanda?
Cyniskt nog så tror jag att bränslepriserna kommer vara ett större och mer omedelbart problem för Trump än döda amerikanska soldater. Det tror jag kommer påverka den egna väljarkåren betydligt mer. Just nu verkar man vara fast i den här, eller väldigt många verkar fortfarande vara fast i den här masspsykosen och liksom personkulten runt Trump, att inget han gör kan vara fel. Men ekonomin kan påverka väljarbasen. Men som sagt, det är fortfarande långt till november, så att det är också opinionen, med tanke på att det händer så fruktansvärt mycket hela tiden, och opinionen är liksom, det spelar inte riktigt så stor roll vad opinionen är just nu, utan det kommer att hinna ändra sig och hända väldigt, väldigt mycket innan man kan göra någonting åt det.
Jag tänker ju också en annan dimension i detta, det är ju att det här kriget, det är ju, om man följer amerikansk liksom sociala medier och diskussion och så, då pekar man ju ut det här kriget väldigt tydligt som någonting som också har att göra med vad Trump inte vill prata om. Och det är ju Epstein-filerna framförallt som man inte vill prata om, offentliggörandet av dem. Och jag tänker också att den den frågan i magarörelsen är ju väldigt speciell. För där har ju funnits den här QAnon-konspirationen under lång tid, att världen styrs av liksom en pedofilring som består av politiker och Trump är en hjälte i den. Och liksom, det är ju närmast en religion, den här QAnon-rörelsen. Så den är ju svår att hantera. Och just att den, här nu, att den knyts till kriget tror jag kan vara väldigt, väldigt farligt också i framåt. Liksom. Att här vävs liksom konspirationsteorier och sen så, jag menar, det fanns ju en pedofilring som styrde världen, fast det var ju liksom, det var ju Epstein som var den här ringen liksom. Det var ju inte den QAnon-konspirationen som på något sätt fanns, som fanns med pizzor och allt vad det var som var idéerna då. Men problemet, jag undrar om inte problemet också är att det här liksom, det normala samtalet rasar liksom ihop fullständigt. Det blir som bara konspirationsteorier och galenskap kvar liksom. Och även om man följer den amerikanska vänstern så har de börjat likadant med alla dessa konspirationer och sånt. Så, och jag blir allvarligt oroad för vart det där liksom tar vägen. Johan?
Ja, men det är ju meningen med lögnen. Den ska ju liksom svämma över oss så att vi liksom blir förlorade i vad som är sant och riktigt och inte orkar filtrera ut vad det är som är korrekt. Och har man då ingen uppföljning och ställas till svars för det, så då blir det en utveckling. Men jag tänkte lyfta en annan sak som apropå det här med att om man då kommer gå till någon form av markoperationer i det här kriget. Det är ju vad de andra staterna gör i regionen. För att jag gör nog bedömningen att kriget är på väg att utvidgas ytterligare, alltså fler deltagande länder. Därför om man tittar på länderna i den här regionen, så har Saudiarabien och de andra då försökt att lägga om sina ekonomier. Man har gjort det relativt framgångsrikt. Dubai är ett finansiellt centrum av viss betydelse. Det finns en turistindustri och så vidare och så vidare. Och det innebär att man kan inte bli lämnade i ett läge där Iran går segrande ur det här. Det vill säga att USA drar sig tillbaks. För då kommer Iran dominera hela den här regionen i kraft av sin storlek och sin prestige som man kommer att vinna om man då vinner det här. Och det talar ju för att det här kriget kommer att fortsätta eskalera.
Och det kan ju också vara ett öra Trump, det kan ju också vara ett öra Trump lyssnar på, eftersom han ju har en hel del goda vänner i de där regionerna numera och tycker det är väldigt viktigt vad de tycker.
Ja, någon saudisk kronprins som styckar journalister bland annat. Men det jag tänkte säga på temat eskalation var ju att vi ska ju inte glömma bort Libanon heller. Där mycket talar väl för att Israel förbereder en markoffensiv in i södra Libanon. Och jag såg nu här i eftermiddag att FNs generalsekreterare varnar i väldigt skarpa ordalag för den här eskalationen. Djupt oroad för den spridningen, och det är ju Hezbollah, den pro-iranska milisen, och Israel där som drabbar samman. Och det är ju ytterligare ett tecken på spridning.
Exakt.
För kontroll.
Och sen har vi ju den här liksom frågan som jag tycker också är lite intressant här. Det är ju att han försöker ju dra in EU i detta och försöker dra in NATO i detta och försöker dra in, vill att europeiska stridsfartyg ska åka dit och sådär i hans krig som han har startat utan att vi visste om det. Mm. Och han har ju fått blankt nej på den punkten. Och nu har han sagt att han ändå inte behöver oss. Så att
efter all skit han kastade över de liksom europeiska liv som offrades i amerikanernas tidigare jävla liv i den här regionen. Alltså, ja.
Men man kan ju tänka vad Danmark känner när de får det där i ansiktet efter att han skulle ta Grönland. Så man känner ju lite att...
Och inte bara Danmark.
Men jag tänker att det leder oss ju till den här saken som vi också sa i förra podden, att jag tror det var Carl Bildt som formulerade det som att varje bomb som släpps på Iran är en bomb som inte man har gett till Ukraina för att försvara sig. Eller en Patriot-missil var det väl han pratade om. Men eller Tomahawk eller vad det var. Men det var i alla fall den tankegången. Och det leder oss väl till just Ukraina, för det är ju liksom... Ukraina har ju genomfört en ganska spektakulär operation, även om man då är lite mediaskugga från Iran. Jag vet inte, ska Johan berätta lite om vad det som har hänt?
Ja, men det är väl egentligen två saker som händer, för det är inte bara här, utan vi kan väl börja på frontlinjen i Ukraina, för där har ju ryssarna av allt att döma satt igång sin våroffensiv. Det vill säga att man har kraftsamlat material och personal och försöker ta sig framåt. Och då har man ju blivit utsatta för de värsta förlusterna som jag har kunnat se så här långt under det här 4 år långa kriget. Det vill säga att man förlorar 1500 personer per dag, kanske 2000 per dag i de här anfallen som då får betecknas som ganska misslyckade. Samtidigt som Ukraina på andra delar av fronten lite längre västerut rycker framåt och tar terräng, befriar områden från den ryska angriparen. Och det sker faktiskt också även i Donetskområdet när jag tänker efter, för man håller på och rensar staden Kupiansk också från rysk motstånd. Så att det är liksom två anfallsrörelser som pågår samtidigt. Och Ukraina har då tagit den här killzonen som du pratade om, Anders, tidigare då, att man dominerar där man kan sätta in sina drönare på stridsfältet, och det gör det väldigt farligt för ryssarna att röra på sig. Nu räknar ryssarna med väderförhållandena som nu då under våren innebär, när luften värms upp så att det blir liksom mera dimma, det börjar spricka upp träd så småningom så att det blir bättre maskering och sånt. Och det är därför man sätter igång sin våroffensiv vid den här tidpunkten. Samtidigt så fortsätter Ryssland att mala på även i sitt luftkrig. Vi hade ju en attack igår på 1000 drönare mot det ukrainska civilsamhället egentligen i huvudsak. Så att det är det ena som sker där. Men sen har då Ukraina sin förmåga att genomföra djupanfall mot den petrokemiska industrin. Och nu har det nått oss, så att säga, ordentligt. Man har ju varit här förut, men nu har det ju varit flera stycken attacker. Dels mot Primorsk, oljeanläggningarna där, den oljeexporten som finns där. Följts upp sen av Ust-Luga, anfall mot Ust-Luga som kanske är en ännu större terminalområde. Och allt det här ligger i Finska viken, och man har också gett sig på ryska örlogsfartyg i Vyborg, i lilla hamnen Vyborg också i Finska viken. Så att det här är nu väldigt viktigt. Kriget är i Östersjön. Det är här.
Och jag tänkte bara då flika in på Vyborg och vad som träffades. Det är ett fartyg som ska vara skadat, ska då tillhöra FSB:s gränsvaktsavdelning, en isbrytare som heter Proga, som ligger då med slagsida och har då inte slagit runt för att hon ligger och vilar mot andra fartyg. Så att det har ju varit en rejäl träff från Ukrains sida. Och så kan vi också då tillägga då att Vyborg, det är ju en gammal stad i det svenska riket en gång i tiden och en stad i Finland fram till andra världskriget. Så att det är ju verkligen på historisk mark för oss som det här nu sker. Och det är ju signifikant att notera, liksom att det verkar som att ryska elektronisk störning gjorde att drönare hamnade både i Estland och Lettland under det här angreppet.
Vilket man dessutom då understödjer med informationsoperationer på att det är då de baltiska staterna som upplåter sitt luftrum till Ukraina. Det är då ett narrativ som börjar spridas i Kremlintrogna kanaler.
Amanda?
Ja, nej, det är väl bara, alltså, vi åter till det här, Anders, du sa i början att om alla länder hade skänkt lika mycket som Sverige, då hade ju det här kriget varit över. Alltså, vi ser ju vad Ukraina kan göra när de ges möjligheten. Och det är just det vi har tjatat om genom åren i den här podden, att de behöver ges den möjligheten. Vi behöver fortsätta ge dem resurser, underrättelser och framförallt vapen och låta dem ta det här kriget till ryssarna.
Men jag tänker också på det här som EU-försvarskommissionären pratade om förut idag när jag frågade honom. Och det är just det här med liksom att betrakta Deep Strike som en front och att liksom resonera utifrån att det är ett frontavsnitt. Mm. Det är bara att det ligger inte vid fronten. Och att liksom den psykologin när man då stödjer Ukraina med både med vapen och med teknologi, för Ukraina producerar ju otroligt mycket bra saker själva liksom. Mm. Här, och drönarteknik och sånt som Ukraina är ju överlägsna andra på. Att liksom att tänka att den där fronten liksom flyttas i Ryssland närmare och närmare olika maktcentrum och olika strategiska resurser som Ryssland har. Att det perspektivet. För om Ukraina kan börja vinna på alla de där fronterna, liksom säkra upp sin infrastruktur hemma, vinna i den här killzonen och också kunna ta hem de här deep strikes. Det är klart att vid någon tid, nu har ju Ryssland blivit dopade med att oljepriset går upp här naturligtvis, men det är väl ingen evig sak. Och ju längre den här man vinner på de olika fronterna, det är klart att man kommer närmare en punkt när Putin inte kommer att vilja fortsätta kriget. Liksom. Och det känns ju ändå som en strategi.
Ja, och det måste ju komma någon jäkla dag när Donald Trump säger till sist till Putin, you don't have the cards. Men fan vet.
Kanske Trumps efterföljare snart.
Nej, men alltså det går ju mot den punkten, absolut. Jag håller med dig, Anders, men det kan ju också vara så att det innebär att den ryska regimen ser sig tvungen att göra ett utfall någonstans.
Med ökad risk. Jag ska alltså sabba när jag försöker vara positiv.
Då får vi väl kväsa det också. Alltså någonstans så, ja.
Alltså det är ju en kamp mot klockan. Det här är ju problemet med Ryssland. Att de har ju en krigsekonomi och de har ju en väldigt omfattande och stor försvarsmakt. Och de har ju många kort att spela. Liksom. Så är det ju.
Det pågår ju dessutom ett par stycken saker värda att notera i Ryssland också. Det ena är ju då att man stryper kommunikationskanalen Telegram, den med sociala medieappen, förutom för armén. Där kommer man fortsätta att få använda den efter man åkte på en riktig backlash. Man har inte förstått hur beroende den ryska armén var av den här Telegram-kanalen. Och det kan man ju då tolka som att man är liksom försöker kväsa någon slags opposition mot Putin. Men det skulle också kunna vara att man försöker kväsa en opposition mot någon form av mobilisering. Det vill säga att det är ett sånt kort i görningen därför att man lider brist på människor i takt med att Ukraina då har den här förmågan att döda och inkapacitera väldigt många människor varje dag. Så måste man liksom fylla på där. Det är inte säkert att rekryteringen räcker till längre. För även om oljepriset är upp så kan man inte exportera olja som brinner. Det är den ena biten. Den andra biten är ju också förberedelserna för en lagstiftning som ska göra det möjligt för den ryska regimen att sätta in rysk personal för att frita egna medborgare oavsett var de befinner sig på jordklotet. Och det är intressant kopplat till det som har varit exempelvis kring bordningar av skuggflottefartyg.
Det är bekymmersamt, milt uttryckt.
Men om vi tittar på framåt då, om vi gör en liten prognos, jag vet inte, alltså vad det här med offensiven, ryska offensiven, alltså hur mycket kraft kan de få ihop till den?
Ja, man kan säkert nå vissa begränsade framgångar på något frontavsnitt, men man kommer liksom inte kunna omsätta det till några operativa eller strategiska effekter. Utan då bedömer jag att Ukraina har betydligt mer potential att kunna genomföra ett genombrott någonstans väster om Donetsk och Luhansk, ner mot Svarta havet. Ungefär en situation som påminner om hösten 22 när Ukraina hade rörlig strid med framgångar. Men om det då sker och Ryssland känner sig pressade, då kommer incitamenten öka för att den ryska regimen måste göra någonting annat. Och det är därför jag varnar för detta.
Är det då de anfaller Lettland eller?
Ja, alltså vad de hittar på det, jag har inte en aning om. De skulle kunna gå mot Svalbard eller de skulle kunna göra någonting begränsat mot de baltiska stat också.
Ja, eller sätta sig på en kobbe på Åland och kolla hur vi reagerar då med demilitarisering.
Ja, aldrig får man vara glad.
Det är därför man lyssnar på den här podden.
Förlåt, Amanda.
Jag hör ofta våra lyssnare som säger att de lyssnar på oss sådär, det sista de gör på kvällarna. Jag tror kanske vi ska börja med en varning i början på varje podd. Att det här ska du lyssna på väg till jobbet, inte på väg hem från jobbet. Framförallt inte medan du står och borstar tänderna.
Men nu har Patrik en glad nyhet.
Ja, det är ju en glad nyhet för alla som har följt turerna kring Sollefteå och Sollefteå lasarett utifrån ett totalförsvarsperspektiv. För att idag så har energi- och näringsministern Ebba Busch varit på besök i Västernorrland och pekat ut sjukhuset då som ett möjligt beredskapssjukhus, samtidigt som regeringen har gett Socialstyrelsen ett projektpengar på 100 miljoner kronor för att genomföra en pilot för så kallade beredskapssjukhus, där Socialstyrelsen ska ta Sollefteå lasarett i särskilt beaktande. Och det här är ett projekt som riktar sig framförallt då mot sjukhus i strategiskt viktiga områden som snabbt då kan öka sin kapacitet och som är avvecklingshotade. Och allt det här träffar ju helt rätt in i bilden på Sollefteå. Och bakgrunden där är ju att regionpolitikerna i Västernorrland, företrätt då av majoriteten, socialdemokrater, moderater och sen halva Centerpartiet som splittrades och gick sönder på den här frågan, bestämde sig för att de skulle spara pengar och lägga ner och tyckte inte att man skulle då försöka hitta alternativa vägar. Och varför är Sollefteå lasarett viktigt då? Jo, vi har ju ett regemente i Sollefteå. Där finns ett stort övningsfält. Där finns det då potential att fortsätta bygga upp arméstridsförband. Kanske eventuellt placera Norrländskt luftvärn som utbildning där. Och det här fältet då, det har ju ett av få ställen där du kan öva på ett bra sätt med drönare också. Det är inte så mycket flygtrafik som stör drönarverksamhet där. Och så ligger det ju här i flöde längs med Norra stambanan. Tittar vi då på ett krigsperspektiv med krig i norra Finland, sjukvårdstransporter, evakuering över gräns och så vidare och så vidare, så är ju det inte en ostrategisk plats. Och ska vi understryka då att i fredstid lider Sverige redan idag av 2000 vårdplatsers brist. Och i krigstid kommer vi ju behöva kunna tillväxa. Så det är då den strategiska utgångspunkten.
Jag tänker att detta är en sån typgrej där man kommer att upptäcka att den här upprustningen som vi behöver göra kommer att påverka allt mer av övriga samhället. Att jag tror att många fram till nu har tänkt att det är en militär fråga och så lite civilförsvar och lite brandskydd och sånt där. Men tittar man på liksom vägnät, järnvägar, sjukvård, energiinfrastruktur, vatteninfrastruktur, alltså alla såna här saker som vi bara tänker att de är där, allt sånt här kommer ju att behöva förstärkas.
Det som är lite pikant i den här historien, det är ju då att ordföranden i försvarsberedningen är ju den moderata riksdagspolitiken Jörgen Berglund från Västernorrland. Och han har ju inte varit så pigg på att utforska den här lösningen. Men det har ju de andra politikerna i försvarsberedningen varit. Och dessutom regeringen då, framförallt Kristdemokraterna, har ju drivit på den här frågan i regeringen. Så att jag tror att när man då så småningom sätter sig och lägger ihop alla korten så inser man att ja, det där med Oxenstierna och stuprör och försnäva perspektiv när vi fattar beslut, det blir inget bra. Och så lätt gör en sån berättelse.
Då måste jag invända att det har ju faktiskt gått 4 år sedan ryssarna utvidgade sin invasion av Ukraina. Det säger ju någonting om beslutstempot. Det har ju inte ett dugg med Oxenstierna att göra överhuvudtaget. Utan vi ska nog vara glada för att Ukraina inte har betett sig som Sverige när det gäller den här typen av frågor. För tänk om man skulle hålla på och dividera om var sjukhus ska ligga. Eller tänk om, vilket jag nu fick klart för mig idag, att man måste riva Nationella cybersäkerhetscentrets byggnad som man skulle flytta in i nästa år. För att den inte håller måttet. Och då blir det ytterligare 2 år försenat. Och då skulle jag vilja höra den förklaringen. Vad det här innebär för Sveriges förmåga att genomföra. Att höja sin cybersäkerhet. För om man då säger att det inte gör någonting. Då kommer vi spara ganska mycket pengar. För då kommer man inte behöva några lokaler.
Ja, men det är ju där också i perspektivet att det går långsamt. Så sa ju regeringen där 2015 att vi skulle återuppta totalförsvarsplaneringen. Och det har ännu inte sjunkit in i beslutsfattandet på olika nivåer. Så att vi är långsamma. Anders slår sig...
Nu är inte Oxenstierna här och kan försvara sig. Så att jag tänker att
inte Jörgen Berglund heller, ska vi väl tillägga.
Men det gör mindre. Men Amanda, vad vill du säga?
Oxenstiernas ande vilar överallt. Nej, men visst, alltså, vi har ju en strukturell problematik i Sverige som faktiskt stammar från allt det här. Och det har ju varit ett problem, inte minst i beredskapsfrågor, men även annat. Där självständiga myndigheter ibland får för sig att de helt enkelt skiter i prioriterade områden och inte alls tycker detta är viktigt eller någonting. Och det är bekymmersamt att man inte riktigt kan komma runt det. Men det jag tror vi ser, och det, just det här... Vi ser ju en återgång till det riktiga totalförsvaret. Det vill säga att det är ju så här man förbereder sig för krig. Varje del av samhället, och det är det vi har tjatat om också. Se till att man är krigsplacerad eller var man har sin krigsplacering. Att man är med i frivilliga organisationer. Om vi ska kunna försvara det här landet mot ett angrepp, om vi ska kunna stå liksom bakom våra allierade och så vidare, då behöver vi ett försvarstänk som genomsyrar hela samhället, där alla ser sin del. Det är ju långt ifrån en rent liksom militär fråga. Och det är väl otroligt viktigt och bra om folk faktiskt börjar vakna upp till detta nu.
Men och det är nog så att den här typen av frågor, alltså beredskapssjukhus, att man inte kan lägga ner verksamheter, det kommer att bli många sådana framöver. Det kommer att bli mycket anpassningar som måste göras. Och det är ju bara att tänka det scenariot som Patrik sa nu. Alltså norra Finland eller Baltikum som Johan pratade om. Det är klart att vi vet ju inte tidsperspektivet. Vi har ju inte tiden att riva allting och bygga nya saker. Och ha miljötillstånd som gör att man inte kan öva och sånt där. Alltså vi har inte den tiden längre. Den tiden var förut. Nu existerar inte den tidsplaneringen längre. Och det är så fascinerande att liksom folk inte fattar detta. Jag tycker det ändå är... Det
finns något, och då måste man kunna peka med hela handen. Då kan inte enskilda myndigheter, enskilda kommuner, enskilda länsstyrelser sitta med en egen agenda som går på tvärs mot liksom, vitala samhällsintressen. Och det är inte en lätt nöt att knäcka. Vare sig för den här regeringen eller eventuell annan regering. Därför att... Det har gått så långt med de här självständiga myndigheterna. Och det finns fördelar med det också, det är inte det jag säger. Men just i det här fallet är det gravt problematiskt.
Det är också en svår nöt att knäcka för denna podd. För nu är nämligen den slut. För nu har tiden gått.
Om ja, men Anders, jag är lite nyfiken här, Anders. Vad ska du gå äta ikväll i Bryssel då?
Jag vet jag inte faktiskt. Jag ska först redigera en podd.
Blir det musslor?
Jag tror inte det. Men jag vet inte faktiskt. Jag har inte bestämt mig. Det är nog inte riktigt jag som bestämmer heller, tror jag. Så det kommer någon klokare person än jag att komma på, skulle jag tro.
Ja, men vi ser fram emot en matrecension då i nästa poddavsnitt.
Absolut. Ja, men tack för idag i alla fall. Hej, hej.
Hej, hej.
Tack och hej.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.